Vem vill börja?
Du får börja.
Okej. Välkomna till Hietanen och Henrikssons säsongavslutning.
Julfest.
Nu har vi julfest och på riktigt är det nog nästan julfest för att vi har lyckats spara det bästa till sist. Mycket chockerande verk med idag. Stora upplevelser.
Och stora känslor. Ska vi börja med Evin Ahmad?
Evin Ahmad!
En dag ska jag bygga ett slott av pengar.
En liten bok, sidomässigt och formatmässigt, men ganska stort innehåll. Jag började läsa på den här riktigt genast när den kom ut. Och så tänkte jag, att vad är det här för artsy-fartsy, usch. Och så slutade jag. Tills det var någon som hade tipsat oss och sagt om att det var årets bästa bok. Andreas Vanbeck.
Tack förlaget. Andrea och tack Anne för att du gav den här boken åt mig.
Ja, det hjälper ganska mycket när man har förtroende för att säga att hej, det här är på riktigt värt att läsa. Och sen har vi slukat den här.
Alltså, jag är helt golvad. Jag vet inte, det var som om, det känns som att när jag läste den här att jag skulle ha fallit ner från ett tak.
Mm.
Alltså jag blev helt sådär pumpad på allt. Alltså på ett starkt och bra sätt.
Men det måste ju ha gjort ont.
Ja, fysiskt.
Vad fick du ont av?
Alltså bara för att det var så sant och bra och det träffa.
Och sen blev du avundsjuk för att du inte har skrivit det själv?
Nej, jag fick white guilt. Och liksom, ah, så mycket. Och men samtidigt kände jag igen mig och... Hur ska man förklara den här boken?
Vi kan börja med att berätta helt kort. Evin Ahmad är en skådespelare som är aktiv i Göteborg. Hennes föräldrar flydde från Iran-Irak-kriget på 80-talet och kom till Sverige. Och de bodde sån här, eller bor säkert föräldrarna fortfarande i Alcalla, som är sådär ghetto-förort. Ghetto får man inte använda mera. Men alltså en förort var invandrare bor i. Och det, man har... fake Ray-Bans och går omkring i gamla Adidas-byxor och drömmer om ett större liv. Och man är kanske inte högskoleutbildad där. Och Evin Ahmad kommer in på en teaterskola som är jättesvår att komma in. Hon flyttar till Stockholm och så börjar hon gå där. Och nu läser jag nu lite som att hon är den här jaget i boken. Jaget har ingen namn och jag tänker nu att det är Evin. Men förstås är det inte Evin, men det är nu någon som liknar. Och så beskriver hon... hur det är att komma från så helt annorlunda förhållanden in i det här vita kulturelitssnobbist-världen.
Ja, och hon hela tiden får axla den här blatte-rollen trots att hon skulle vilja göra sin konst och ja, kanske definiera sig själv genom någonting annat, men att hon hela tiden får den här stämpeln och hon tampas med de här två världarna och att få dem att passa ihop.
Den är jättespännande. Och hon är alltid den här superblatten och regissörerna ringer till henne att kan du komma och spela, nu inte säger de superblatten, men att vi ska göra en grej om rasism. Ja, tänker hon att vad är det för story? Nej, det vet vi inte, men alltså det är en grej om rasism. Okej. Okay. Och vi tänkte att du kanske vill vara med i det här. Ja, okej. Okay. Och sen har det här med att göra också att hennes föräldrar då, mamman har varit kokerska i någon skola och pappan kanske vaktmästare. Och de har på riktigt haft stor brist på pengar. Och så är det ju så här. Det här kan kanske Ida, du och jag känna igen och se att man har inte pengar när man... Nu vill vi.
Ja, och det är lite fint att vara sådär... Åh, jag är så fattig. Att man lite skryter med hur lite pengar man har.
Ja, och hon ser det här hela tiden hur de värmer upp gammalt kaffe från 1980-talet. Och så skryter att jag är så fattig. Alltså jag måste dricka gammalt kaffe. Och hon är så... För de kan ändå få hem till mamma och pappa när som helst och så kan de få på lyxresa och de har alltid mat. Och att titta det där skrytande över fattigdomen när hon på riktigt inte har råd. Åh! Men hon är väldigt intresserad av pengar. Och som titeln betyder också, en dag ska jag bygga ett slott av pengar. Hon bara väntar och väntar, tänk att hon ska få vara rik och hon vill också se rik ut.
Och hon... Jag tycker det är ljuvligt det här hur hon köper märkeskläder och... att vill att det ska synas att hon, eller hon vill verka rikare än hon är.
Ja, och det här hur folk tittar på henne är väldigt viktigt för henne. Jag tycker att hon är, jag tycker att det här är egentligen så pinsamt att jag skulle inte riktigt vilja avslöja sådant här om mig själv att jag försökt se rikare ut än vad jag är. Vilket har hänt. Men hon skriver ner det här och hon skriver den där. Det är också jättefult att längta efter pengar på det där sättet. Men hon skriver om det. Det tycker jag känns jätteäkta.
Ja, just det där hur man klär sig i den livsstil. Liksom, att man köper en massa märkeskläder och på ett sätt liksom klär sig i den rollen man skulle vilja ha i samhället eller den positionen man skulle vilja ha. Att folk ser på dig på ett annat sätt om de tror att du har pengar.
Ja. Har du kunnat, har du gjort det här någon gång?
Jag har så gjort det. Jag har haft en lång period där jag slarvar bort alla mina pengar på märkeskläder.
För att se lite rikare ut då?
Ja.
Nej, för att se rikare ut?
För att se rikare, ja.
Men sen har du haft perioder där du vill se fattigare ut?
Nej, men det kanske gick så att först då när jag var fattig så ville jag se rikare ut. Nu när jag är ju inte rik nu på något sätt, men nu när jag ändå har liksom det ekonomiskt stabilt så är det på något sätt coolare att verka fattigare. Men vet du?
Ja. Alltså jag håller helt med dig. När jag var 20 år, inte hade ju råd att köpa dyra kläder, men jag ville se nog rik ut. Att man köpte nu det som så dyrast ut i den billigaste butiken. Och sen en gång, det här är min största skam i hela mitt liv. Och det här säger så mycket om mig och hela världen. Jag skulle gå på dejt med en arkitekt. Nej, jag kan inte berätta.
Nej, nu måste
jag veta. Det är så förfärligt. Det här är så förfärligt. Och det här visar också att var... Jag har ju aldrig ens känt till de här fina märkena. För att de har varit så out of reach. Så jag tänkte att det där Lacoste-skjortan är väl fint. Så köpte jag en Lacoste-skjorta åt mig själv.
Ljuvligt. Åh. Hur gick det sen med arkitekten?
Han blev så kär.
Han blev så
där
kär.
Ser man. Ja.
Men vet du, för mig hängde det också ihop med en man. Fan också. Som kanske hade en annan klasstillhörighet än jag. Och jag försökte liksom passa in i hans liv.
Mm. Och det gjorde du?
Det gjorde jag. Jag spelade den rollen helt sjukt bra.
Men visst känns man ju när man pratar om sånt här.
Ja, verkligen.
Sen det som jag tyckte allra bäst om med henne och i den här boken, tyvärr så lyssnade jag på hennes sommarprat också och nu blandar jag lite de här två för att den där rösten kändes som helt samma. Men är hennes strävan att bli konstnär? Att hon försöker bli konstnär helt enkelt och den är på något sätt så, inte vet jag om den är allmän, men den där längtan kändes väldigt viktig.
Jag säger också tyvärr lyssnade jag på hennes sommarprat för att den här boken var så jävla bra. Och sen det här sommarpratet tyckte jag inte var så bra. Eller jag blev... Den där magin försvann.
Men okej.
Okay, jag tänkte liksom, vet du, att hon är inte... Hon är skådis. Det här är hennes första bok. Det var på något sätt så skönt att den var så opretentiös. Den var inte liksom så där... Den hade inte jätte... pretentiösa litterära ambitioner. Utan den var så rak och så ärlig och stark. Men sen jag lyssnade på det här sommarpratet och det var just det här om att liksom skådespeleri är så coolt. Och ja, halva sommarpratet handlade om inträdesproven till scenskolan och hur hon kom till första skede och andra skede och en sån här. Jag tycker det är så intressant.
Jag tyckte det var så intressant. Vet du varför? För att jag är så dum att om någon inte ser nervös ut utan den ser cool ut, så tror jag att den är cool. Och där erkände hon att hon hade varit så vansinnigt nervös.
Men vem fan skulle nu inte vara nervös?
Jag tror alltid att folk, jag tänker alltid att det vad du ser det vad du har. Och om jag skulle träffa henne så skulle jag tänka att det är det coolaste Rambon i hela universum. Och jag var så glad att hon öppnade och visade den darrande lilla flickan inom sig.
Okej, okay, ja.
Och sen så tyckte jag det var så spännande, det har jag aldrig tänkt på. Att hur vi tänker att det är liksom helt okej att en vit man spelar Jesus. Det tycker vi, det har vi inga problem med för att Jesus föräldrar var säkert från Europa. Men en var ju från himlen, eller hur var det nu? Nåja, hur som helst. Men vet du, att vita skådisar, de får alltid spela vad som helst. Men hon kan inte vara med till exempel i den här serien Vår tid är nu, som går nu på SVT också här hos oss. Därför för att inte fanns det då invandrare i Sverige, att hon kan inte vara liksom där, att hon passar inte in.
Det är sant, det där var ett jätteintressant grej. Det där om man har, i fiktionen finns det liksom ett kontrakt med tittaren eller läsaren eller om att vi har kommit överens om att vi tror på det här. Och då behöver det inte exakt motsvara verkligheten och du kan ändå tro på det. Men att det här gäller då inte till exempel mörkhyade. Och varför är det så?
Vi har ju också blivit uppvuxna med det här. Så jag tänkte också först att ja, men skulle det nog passa att hon skulle ha varit till exempel källarmästare där i vår tid nu. Att aj, aj. Och så insåg jag att kanske jag skulle först ha höjt på ögonbryn. Nej, inte skulle jag väl. Svårt att säga. Men det är för att vi inte är vana med det heller.
Det är en fråga om representation. Att vi är vana att se vita människor spela alla möjliga olika etniciteter. Eller vi är vana att se cispersoner spela trans. Och så vidare och så vidare. Men att de här underrepresenterade grupperna på något sätt alltid sticker ut.
Ja,
för att de är underrepresenterade. Alltså det är ju en ond cirkel.
Ja, de kan aldrig spela någon annan och de kan bara spela sig själva. Och när de spelar sig själva så är det inte ens, då är de inplockade för att nu ska vi ha rasism som tema.
Mm. Ja, men alltså när hon kom in på sån här grejer blev det ju intressant. Nu talar jag ännu om det här sommarpratet. Men det som jag skulle vilja mer veta är just det här vad man vill säga med konsten. Och inte så mycket det här att jag vill vara konstnär. Åh, jag är konstnär. Förstår du skillnaden?
Mm.
Jag blir så provocerad av det och uttråkad.
Aj, aj, aj. Men jag förstår att det är tröttsamt och egocentriskt att lyfta fram det där egna konstnärskapet.
Är det eller är det bara så att man... Att det känns att det är lite fult att göra det. Och egentligen kanske det är helt fräscht att någon bryter den normen. Att varför skulle man, är det någon slags liksom, falsk ödmjukhet? Att inte våga kalla sig själv konstnär som råder i vårt samhälle. Och nu bryter hon det. Och därför reagerar jag så här att jag tycker att det är skit.
Det är säkert något sånt. Men samtidigt så säger man ju... Jag vet inte om det stämmer, för jag har inga teatervänner. Men att skådespelare nog ofta tar sitt konstnärskap på stort allvar.
Men jag tycker att det är på något sätt så tabu att ens tala om sig själv som konstnär. Eller man blir så lättstämplad som en stroppig typ. Eller liksom,
jo,
att det blir lite oseriöst.
Man ska nog vara så sakulisödmjuk.
Mm. Talar jag nu med patriarkatets röst när jag... Det kan hända.
Är du daddy's girl eller?
Det är nu Big Daddy som talar här ännu.
Ja. Fin bok. Jag tyckte att den påminde lite. Den här var nu så annorlunda. Men det var lite som en släkting till Pereiras White Monkey. Men på en... den var, för mig gick den här djupare. Kanske för att den här kändes närmare.
Jag tänkte på exakt samma sak. Roligt att du säger det. Och också släkting till... Hassan Kemiris.
Ja! Ett öga rött.
Och jag ringar mina bröder.
Nu är det ju han som har skrivit Ett öga rött.
Ja.
Och hon spelar ju där. Hon fick sin breakthrough, heter det breakthrough?
Debut.
Debut i Ett öga rött i den här filmen. När hon var kanske 14. Och ja.
No, det... Ja, men hon känns, det är just det där att hon känns inte heller för att säga att hon diggar det där kändisskapet. Eller att det... Att det är någonting eftersträvansvärt. Att nu har jag kommit någonstans. Och nu har jag blivit någonting. Nu ska de andra få se. Hon vill visa sin familj och de som är kvar här i den här förorten. Att...
Men
eller åtminstone den här karaktären i boken.
Den där drivkraften är ju sånt som man skäms över. Men som man kan känna igen ganska starkt. Att jag ska visa dem, jag ska visa dem. Jag funderar faktiskt ibland. Hon beskriver sina, de där som blev kvar- Nog på ett ganska sådär sätt att man märker att de inte kan något, inte vet något. De är inte, alltså, kan det faktiskt vara så här illa som hon beskriver? Att de är så obildade och lite töntiga. Jag tyckte det är nästan lite synd om dem.
Ja, och den här pappan, alltså, åh, mitt hjärta brister. Pappan som alltid har velat bli skådis, men inte kunnade PGA olika orsaker. Och nu får han då leva sin dröm genom den här dottern. Men sen vill han ändå sätta upp vadå, Shakespeare och Chekhov med sina kompisar där i förorten. Och det var kanske det också. Jag var på något sätt så... Det var jättevackert beskrivet.
Det berörde mig också väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men då tänker jag att om hennes förälder, pappa haft sådana drömmar, så inte de ju, då, inte han ju obildad för fem penny, alltså tvärtom. Men det kanske också lite, kanske hon, nu spekulerar jag jättefullt, men det känns bra, att kanske hon glorifierar också det där elände varifrån hon kommer. Kanske hon inte själv är så fattig som hon vill låtsas. Varifrån får hon mitt i att möjlighet att köpa de här märkeskläderna? Hur fattig är hon egentligen? Va?
Sant. En dag ska jag bygga ett slott av pengar.
Stark rekommendation.
Evin Ahmad. Nå, förra veckan lovade slash hotade vi ju att läsa Skummanifestet av Valerie Solanas. Och det har vi gjort. Fast du tänkte fejda.
Jag tänkte fejda, jag tänkte på något sätt. Jag har alltid trott att det här manifestet är något helt annat än vad det sen var. Och så försökte jag ännu skriva åt Ida att vi behöver inte ta den här. Men nu är jag nog så ovanligt lycklig över att vi faktiskt gjorde det. Den här kommer som en rosa fin bok från Modernista. Och det här kan också vara faktiskt en julklapp. För att du sa just att du hade kände att du hade fallit ner från ett höghus när du läste Evin Ahmad. Jag vet inte vad som hände med mig, men det här var något av det mest mindblowing någonsin i hela universum som jag har läst.
Ljuvligt. Kan du på något sätt konkretisera, vad var det som var så stort med det?
No, först ska jag berätta att jag har läst den här i översättning av Sara Stridsberg. Jag har alltså läst den på svenska. Hur med dig?
Ja, samma. Och med ett ljuvligt förord av Sara Stridsberg. En liten sån guide till hur man kan läsa det här. Ett förslag till exempel.
No. Jag vet inte om jag har läst det här rätt. Jag tror att jag har läst det här hediskt. Men det här är något av det roligaste jag någonsin har läst. Alltså, jag skrattade så att jag ramlade ur soffan och sköt ner mig. För det var så roligt, så ofta och så dräpande. Och det var ganska klar text. Alltså, det var, jag hade tänkt mig att hon skulle ha skrivit väldigt schizofrent. Och att det skulle vara på något sätt osammanhängande och sinnessjukt. Men det var inte alls. Det var väldigt så där konkret och välskrivet och det var inga svårigheter att förstå vad hon menar. Hade du roligt?
Jag hade kanske inte lika roligt. Jag läste den jag vet inte hur jag ska säga det här. Jag läste den ganska bokstavligt och jag blev helt sådär, yes! Okej. Okay. Det här är inte ett konkret hot mot alla män eller mot någon speciell man, men det var ett jag läste det som ett liksom radikalt ett förslag till förändring.
Ja.
Av liksom allt. Jag har någon gång när jag har studerat genusvetenskap har jag läst, alltså tänk att jag inte har läst det här tidigare. Jag skulle vilja vara en sån där feminist som säger att till exempel Johanna Holmström sa att när hon läste Skummanifestet så efter det visste hon att hon är feminist.
Hej, vad
det är så fint.
Ska man uttala det som skum?
Nej, jag tänkte på svenska.
Okej, på svenska, bra. Men nu säger man, ja, skam. Okej, skum.
Society for cutting up men.
Yes. Ja, hon hade fått ett uppvaknande med den här.
Men att liksom, jag har någon gång läst något lite liknande förslag, men ingenting så här uttrycksfullt, eller så här konkret och så här, liksom att kasta om alla. Maximal förändring.
Det vad hon gör, jag tycker det här är helt briljant. Alltså det vad hon berättar för oss är det att det som vi traditionellt har sagt att är kvinnliga egenskaper är egentligen manliga egenskaper. Och för att mannen skäms och hatar sig själv så har han istället projicerat det och satt det på kvinnan. Och hon vänder om allt och sätter alla de här, som vi säger, manliga goda egenskaper inom situationen. Så det är egentligen kvinnan. Kvinnan är ärlig, stark, skapande, medan mannen är undflyende, lögnaktig, skvallrig, svag, vek och så vidare. Att hon slänger om de här helt och hållet.
Och att mannen är egentligen bara en ofullständig kvinna. Y-kromosomen är en bristfällig X-kromosom.
Hon förstår sig inte att varför måste de existera för att hon tycker att de är så äckliga. Hon tycker till exempel att ingen kvinna skulle vilja umgås med en man frivilligt om hon inte råkar vara väldigt, väldigt sjuk eller väldigt ung.
Så bra!
Oj. Och sen, ja, mannen är liksom primitiv och han är ju helt underdånig, feg, trygghetssökande.
De enda männen som är okej är typ bögar.
Ja, och mest det. Mm. Och transsexuella. Mm. Och sen alla...
Det finns ju en viss kritik mot liksom det här trans, att man kan läsa en viss transfobi i den här texten.
Men det är för att hon upplever kanske att de... Ja, okej, jag är med dig. Men alltså hon tänker att de har ändå varit födda med manliga kroppar vid något skede. Mm. Och hon hatar det så mycket att hon kan inte se något annat än det. Att allt som har varit nära ens en penis är förfärligt. Mm. Här var en sak som jag inte alls köpte. Och varför måste man... Hon menar att man ska vara asexuell. Och det förstod jag inte. Det kom flera gånger att den här riktiga skamflickan, alltså hon som går in för det här, är asexuell.
Ja, att sex blir väl på något sätt överflödigt.
Men är det inte sån en naturlig drift i människa som människa?
Mm. Ja, jag har ju nu bara läst den här en gång så här ytligt, att man borde kanske sätta sig till, liksom, in i det här mera. Men jag läste det på något sätt som att kärlek är varken beroende eller sex. Att liksom, sex, ja, det blir liksom överflödigt och det finns inte att det är liksom ett beroende eller en maktgrej. Och sen när männen utrotas så blir det liksom onödigt. Eller inte vet jag om hon tänker att kvinnor kan ha, nu kanske kvinnor kan ha sen sex med varandra. Men jag tyckte det var ljuvligt att hon mer poängterade den här vänskapen. Och att vänskap inte kan existera mellan en man och en man. Och inte heller mellan en man och en kvinna. Eftersom då någon dera eller båda är män. Och det är skit. Att vänskap kan bara finnas mellan kvinnor. Hon talar om coola kvinnor. Och inte vet jag då kanske det finns sex eller kanske inte. Kanske man sen själv kan välja.
Ja, de här coola kvinnorna, de är alltså inte många, men de kan göra vad som helst. Och de är aldrig trevliga, det tyckte jag var ganska skojigt. Att de är inte trevliga, de är modiga, de gör vad som helst. Då är kvinnorna antingen en cool kvinna eller en daddy's girl. Och sen,
och daddy's girl är alltså big daddy, är lika med patriarkatet. Så om du är daddy's girl så är du hjärntvättad av patriarkatet. Men hon skuldbelägger inte heller de här daddy's girls. Utan hon förstår att okej, tyvärr, de förstår inte sitt eget bästa. De är liksom med på de här konstiga reglerna som männen har hittat på.
Och sen så ogillar hon väldigt mycket också utbildade medelklasskvinnor.
Just det, varför det?
Hon tycker att det hör till det där pappas system.
Ja, ja.
På något sätt. Hon är ju emot allt som har med pengar att göra, lönearbete, allt som är på något sätt strukturellt.
Ja. Hon tycker man kan inte leva lite inom systemet. Man måste vara helt utanför systemet.
Ja, det var en viktig point. Att det är inte så att man gör en revolution inne i systemet. Utan allt ska störtas.
Mm. Och då blir du en skum person. Kvinna. Skam.
Kände du igen dig i den där antingen skamkvinnan eller daddy's girl?
Ja, jag kände jättemycket igen mig i att jag har varit en daddy's girl. Och mer håller på att gå mot skam.
Jag tänkte så om dig att du är mycket mer ditt i det där skamhålet.
Yes.
Och jag är det där jag ser mig inte helt och hållet som en daddy's girl, men jag har nog hemskt mycket daddy's girl i mig ännu. Men samtidigt så tycker jag att det här är för snävt, för att bara för att jag nu råkar vara född i en kvinnokropp så jag definierar mig så väldigt lite utifrån mitt kön. Så jag kan inte så riktigt sätta mig nu i någon del av de här egentligen. Och sen, det här frågade dig säkert tidigare, för att jag undrar alltid att varför, alltså mannen får inte prata om kvinnliga och manliga egenskaper, men kvinnan får prata, feministen får prata om kvinnliga, hon pratar ju väldigt mycket om vad som är kvinnligt och manligt. Kan vi komma förbi det någon gång, att skilja så här mycket på oss?
Ja, du tänker att det blir liksom för biologistiskt.
Ja, att på vilket sätt, när man nu pratar om kvinnliga och manliga egenskaper, hon pratar ju nu om det, hon har då kastat om de traditionellt kvinnliga och manliga egenskaper, så ja, är det det att man sätter ofta så, att man alltid har sett den där mindre bra egenskapen att kvinnan, som det är fel, men alltså...
Ja, om man går enligt premissen att kön är en social konstruktion, så det här är ju allt liksom inom den konstruerade binären. Och sen var man kastar om de två binärerna åt andra hållet.
Men varför får hon göra det?
Varför inte?
Därför för att vi blir ju arga när män pratar om oss som, att vi, som kvinnor. Alltså, att ni är ju kvinnor.
Men vet du varför? Män vet inte hur det är att bli hatade som grupp på grund av sitt kön. Vilka vi har blivit forever. Så det här är en slags hämnd. Kanske? Att okej, hur skulle det kännas om ni skulle bli ihopbuntade som hjärnlösa, huvudlösa idioter? Bara PGA, ert kön. Det är ju det som är det på något sätt så radikala. Samtidigt är det ju reaktionerna på det här verket som har gjort det så jätteintressant att folk blir så upprörda. Att det är så kontroversiellt. Att varför är det så kontroversiellt att ett verk handlar om att alla män är skit, när alla andra verk i världshistorien handlar om att kvinnor är skit?
Ja, jag hade faktiskt, jag har ju hört om den här kritiken och sånt, så därför trodde jag att det här skulle vara värre än vad det var. Att det på riktigt skulle vara brutalt och våldsamt och hemskt. Men inte, det här är ju någon värre än en vanlig våldtäktsscen i en, eller hur ska jag säga, äsch. Det här,
ja,
är inte så,
ja, ja.
Att det här är inte så farligt att man ska utrota männen, men kvinnor, ja, nu förstår jag vad du menar. Kvinnor,
eller okej, de kan få finnas kvar om de ungefär är kvinnornas slavar.
Ja,
alltså,
och det här är ju ett verk.
Det här är ett förslag till ett matriarkal samhällsordning.
Och det här är bara ett verk, det här är några sidor som har skakat om världen. Det är ju ganska tufft i och för sig.
Ja, just för att män blir så chockerade över att hur kan någon ens tänka att vi som grupp skulle ha några vissa egenskaper.
Men jag tror att jag har läst den här helt fel eftersom jag tyckte att det var så vansinnigt roligt.
Nej, men det är ju ljuvligt.
Jo, och det är väl en defensmekanism också. När något är liksom helt hurja så bör man skratta. Men jag måste säga att här är några av de roligaste meningarna jag har läst i hela mitt liv.
Alltså, har du några exempel?
Ja. Nej, det här är inte roligt, men det här är bra. Kvinnans uppgift är i själva verket att utforska, upptäcka, att uppfinna, lösa problem, skoja och göra musik. Och allt det med kärlek. Med andra ord, skapa en magisk värld. Vad intressant att bara säga något sånt här.
Ja, och det där var också fint att hon säger att den här tanken om den stora konsten eller konstnären är helt absurd. Liksom att mannen kan inte vara konstnär. Det liksom går inte, för att hur kan han som inte är förmögen att leva tala om vad livet handlar om? Alltså, de enda sanna konstnärerna är kvinnor.
Det kommer
så att fuck you, kulturmannen.
Ja, det faktiskt. Sen så tycker hon att det som är värdefullt är sjövilda konversationer. Och jag älskar begreppet sjövilda konversationer. Åh, vad roligt. Nå, här kommer nu jätteroligt. Mannen tycker om döden. Den hetsar upp honom sexuellt. Och eftersom han redan är död på insidan vill han dö. Kanske det ligger något i det. Att mannen blir upphetsad av döden.
Ja, ja, ja.
Och sen så skriver hon alla människor som hon hatar. Det är en lång, 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 lång lista. Och det är förstås män. Och så hatar hon, hon berättar också om andra motbjudande. Det är dåliga sångare och musiker. De borde dö. Och sen så tycker hon att det värsta som finns är män som driver omkring sysslolösa på gatorna och vanställer landskapet med sin närvaro.
Anne, det är helt ljuvligt att läsa det här med dig, för att nu ser jag ju det här briljanta komiska i det här, medan jag, när jag har läst det här hemma för mig själv i min mörka grotta, så har jag bara liksom sett det som en total krigsförklaring och liksom blivit upphetsad över det. Så nu får jag en helt annan bild av det.
Mm. Sen ett sista tips till männen då. Så här tycker hon att de här männen då som inte riktigt kan göra något, att det vad de kan göra, att de kan gå till närmaste trevliga självmordscenter där de snabbt och diskret och smärtfritt kan bli ihjälgasade. Ja. Hon vistades väldigt mycket själv, Valérie Solanas, de sista åren på olika mentalsjukhus. Men här är hon inte, jag tycker inte att det här är en sjuk människa som har skrivit det här.
Nej, det här är ju helt glasklara.
Det är
resonemang.
Nej, ja.
Det är så lätt att, ja, det blir att avfärda henne alldeles för lättvindigt om man tar till det där schizofrenikortet.
Ja, och tyvärr.
Och bara för att hon nu försökte skjuta Andy Warhol. Voj, voj. Could happen to anyone of us.
Jag vet, det är lite tråkigt att hennes det där liv på något, att den här är mycket bättre utan att man vet om man inte vet om det. Det var så att Andy Warhol hade fått hennes första teaterpjäs som hon hade skrivit året innan den här kom ut. Och hon gav det honom, för de var kompisar, att kan du läsa igenom det här? Och han tyckte att det var brinnande skit. Och tappa bort det. Det fanns bara ett ex. Hade man några datorer på den tiden. Tappa bort det och det där. Det var ganska svårt för henne alltså.
Ja, men plus att om man på riktigt har blivit förtryckt i hela sitt liv. Och inte bara hela sitt eget liv utan hela liksom kvinnlighetens historia. Så inte det är så underligt att man vill skjuta någon mansgris. Vet du vad som också var roligt? Just det här att, som du redan lite var inne på, att eftersom mannen egentligen vill vara kvinna, på grund av att kvinnor då är så mycket bättre och överlägsna, så strävar männen ständigt efter att vara i kvinnors närhet. Vilket i förlängningen har skapat ett samhälle där, som grundar sig på familjen. Alltså en kvinna och en man och då möjliga barn. Och enligt Valerie Solanas är familjen ett hänsynslöst kränkande av kvinnans rättigheter, privatliv och mentala hälsa.
För att kvinnan vill vara i fred och skapa.
Ja.
Nej, men det är ju helt lysande.
Alltså det är så lysande att jag vet inte vad jag ska göra med mig själv.
Hoho. Mm-hmm. Men alltså, jag förstår inte varför inte jag har läst den här tidigare. Jag
inte
läst
heller.
Något korta utdrag som har varit på något sätt framförda på ett jättefult sätt. Att här, den här galningen läser hennes lilla text här. Men det här var ju guld alltså.
Alltså, jag har hela tiden tänkt att man borde läsa den. Det var så värt det. Tänk att få en liten glimt av, alltså inte bara det här hur samhället skulle kunna se ut utan män. Utan överlag liksom förändra alla strukturer, sociala strukturer, vårt sätt att leva.
Jag förstår inte varför hon inte har fått någon Nobelpris. Hon dog 88. Inte vet jag nu om hon skulle fått Nobelpris i fred, men eller jag förstår varför hon inte har fått Nobelpris. Men ja, hörni, har vi något att tillägga ännu?
Vad kan man tillägga? Läs Skummanifestet.
Ja, och sen kanske man kan läsa Sara Stridsbergs förord också. Och Drömfakulteten. Har du läst den?
Mm-mm.
Inte jag heller. Den handlar om Solanas. Och sen finns det också en film som heter Why I Shot Andy Warhol. Och den läs ska vara bra.
Den har jag någon gång sett. Eller sen kan man se på She's Gotta Have It på Netflix.
Oj, oj, oj.
Men hej, före det, ännu ett julklappstips.
Yes.
Känner du slash ni till Novellix, som ger ut litteratur i fickformat. Alltså ett förlag som i Sverige som ger ut ljuvliga, små, fina noveller med underbara pärmar, olika blommiga mönster, och de är så fina. Och man kan köpa små paket av böcker, eller av noveller, antingen enligt tema eller, jag vet inte, man kan säkert köpa dem skilt också.
Så är du i fittformat.
I fittformat.
Tänk vilken lysande affärsidé att göra noveller i fittformat. Mm,
du kan alltid ha med dem. Jag har läst novellen Arvet av Virginia Woolf. Och jag hade jättehöga förväntningar. PGA, jag var så inne nu i det här med kvinnligt utrymme och det egna rummet och bla 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 av Virginia Woolf. Den var tyvärr inte så bra. Eller, den handlar om en man vars fru precis har dött. Och han går igenom hennes dagböcker. Mm, jag tänker nu berätta hur den slutar också.
Okej.
Okay. Om det är okej?
Okay. Det är okej. Okay.
Här i början så kommer den här deras hembiträde in. Och jo, jag är ledsen att din fru har dött. Och han tycker lite synd om det här hembiträdet, okej, att vad ska hon nu göra eftersom den här kvinnan, eller arbetsgivaren hon har då jobbat för hans hustru, att hon inte mera finns. Voj, kommer du nu att klara dig, att höra av dig om du behöver någonting? Och hon är lite sådär hemlighetsfull, att ja, no, ring du mig om du behöver någonting. Och då blir han sådär, what? varför skulle jag nu behöva någonting? Jag är en man i en hög position i samhället. Och så börjar han gå igenom sin döda frus dagböcker. Och då visar det sig att där finns en hemlighetsfull person som bara tilltalas med initialerna BM. Och han läser vidare. Och det visar sig att den här frun har träffat den här BM i hemlighet. Och sen till slut kommer det fram att hon har haft ett förhållande med honom och begått självmord för att få vara med honom i döden. Eller de har begått självmord tillsammans. Och jag bara, va? Var det här slutet?
Äsch, jag trodde
att den där kvinnan skulle ha haft ett förhållande med det där hembiträdet.
Ja, mycket bättre. Så var det säkert ursprungligen och sen har hon ändrat till någon sån här mässlut.
Eller är det bara liksom att visa att hur, i vilket patriarkalt fängelse vi på riktigt lever, eller speciellt då kanske på den tiden, att inte ens i döden kan hon vara liksom sig själv, utan hon måste dessutom gå i döden för en annan man.
Och sen var det säkert så att han inte ens själv tog livet av sig, utan han bara sa, haha!
Exakt.
Men usch, okej. Okay. Alltså den här arvet behöver vi inte läsa.
Nej, men annars kan vi läsa andra noveller.
Tack för att du berättade slutet, för att jag blev jätteintresserad när du började berätta om det här, så tänkte att det där måste jag läsa.
Förlåt att jag spoilade.
Nej, men det var nog bra, för jag skulle också ha blivit jättebesviken. Nå, men nu över till det där en riktigt, riktigt, riktigt ny serie som har släppts för några dagar sedan på Netflix, She's Got a Habit av Spike Lee. En remake på hans första debut som 10 delar utspelar sig i Brooklyn, kvinnlig artist, konstnär i huvudrollen som är polyamorös och alla är färgade i den här serien. That's it.
Hejdå. Nej. Ja, den baserar sig alltså på hans film med samma namn, She's Got a Habit från 1986. Har du sett den där originalfilmen?
Ja, för 30 år sedan. Hur är det med dig?
Men jag såg den faktiskt nu, den finns också på Netflix.
Hur mycket påminner det?
Jättemycket.
Ooh.
Dock är filmen 1000 gånger bättre.
Va?
Ja.
Alltså jag älskar den här serien. Jag älskar den så mycket.
Vad älskar du? Vad var det som var så bra?
New York.
Mm.
Och de där människorna. Och att det var... Sättet man hade gjort på den här serien var oförutsägbar. Att jag visste inte hur de skulle göra det. Så tyckte jag musiken som lyftes fram väldigt starkt. Man pausar ibland och så visar man skivkonvolutet för vem man hade spelat.
Det var fint att man såg de här skivomslagen.
Det var jätteutbildande.
Och det var också svarta musiker.
Ja, det var väldigt...
Var det uteslutande?
Nej, jag tror att Frank Sinatra var med.
Just det.
En vit kanske av 100.
Ja.
Och sen så tyckte jag... Får jag säga några dåliga saker?
Mm.
Att hon, Darling, vad heter hon nu?
Nola Darling,
så hon är konstnär. Och hon målar så fult. Alltså det var värre än min döda katts målningar. Alltså, va? Och hon var konstnär.
Jag reagerar på samma. Vad är hon för konstnär? Så där i en scen när hon sitter och pratar i telefonen så ritar hon ett öga. Så där som man vet du gjorde när man gick på högstadiet och trodde att man kunde teckna. Vem gör så?
Ja, och sen den där tavlorna, alltså det är som det fulaste skiten någonsin.
Plus lite samma som med det här Evin Ahmads sommarprat. Att hon talar jättemycket om my art, me as an artist. Hon tar sig själv på skitstort allvar. Och det blir lite komiskt.
No, om hon skulle vara begåvad... Men jag har aldrig målat något så där fult. Alltså, jag har aldrig målat så där fult. Och sen så, alla skådespelare är inte helt toppen. Till exempel, det finns sådana här olika grepp som jag inte tyckte så hemskt mycket om. Allt börjar mycket avskräckande med en monolog som är så dåligt skådespelat. Att här, va?
Ja, rakt in i kameran. Mm. Det är ju skitsvårt. Men jag tyckte också att problemet var just att hon, den här skådisen... DeWanda Wise, som spelar huvudrollen Nola, är jätteokarismatisk. Jag tyckte inte alls om henne.
Aj, aj.
Hon var så poserande. Och sen när man jämför med Tracy Camilla Jones, som spelar Nola i den här filmversionen, som var liksom sjukt sensuell och ljuvlig. Så det blev en så stor, stark kontrast. Och nu kommer någon helt säkert att säga att samma sak som när vi pratar skit om Beyoncé, så är vi rasister, PGA, hon är svart och vi är vita, men förlåt nu bara, nu måste man ju få kritisera, eller?
Jo, jo, annars
det kan inte vara på den nivån.
Nej, ah, ja, ser du, vet du vad? Jag tyckte att hon, Nola Darling, så var så vacker, så vacker.
Men det var hon ju.
Men alltså, jag tyckte nästan att det var vidrigt när hon var så vacker. Och det, jag blandade ihop, jag tänkte inte att hon är karismatisk eller inte, utan jag tänkte bara att den där skönheten var något så otrolig. Att jag trodde att hon också var karismatisk, men nu när du säger så där, så kanske hon inte var karismatisk. Hon var bara så irriterande vacker, det gjorde mig väldigt aggressiv.
Hon var nog jättesnygg. Men sen i den här samma ytligheten så finns liksom hela hur den är, scenografin och kostymerna, liksom att hon har... Hon föreställer en fattig konstnär i Brooklyn som inte ens har råd att betala sin hyra. Men sen har hon ändå splittat en Dr. Martens i Kina, det leder med rena sulor. Sånt stör mig helt jättemycket.
Men hon har ju en man som försörjer henne. Hon har många män och så har hon en sugar daddy. Och han köper, ser du.
Just det.
Sen var en sak som var väldigt starkt här. Varje avsnitt nästan var emot den här gentrifieringen. Den kritiken var nog nästan övertydlig. Och det var, kom inte riktigt, tyckte jag, något förslag på att hur ska vi gå vidare. Utan det var bara så där att se nu hur de här rika vita kommer att förstört våra platser.
Mm.
Förlåt!
Hur tycker du att den här kvinnliga sexualiteten behandlades? No, det här var också en retorisk fråga. Var det inte också lite övertydligt?
Ja, det var mycket som var övertydligt. Och här fick vi lära oss att en kvinna kan ha sex utan att blanda med inkänslor.
Ja, och på sina egna villkor. Och...
Men kan du berätta åt mig den här filmen, vad den handlar om?
Den har samma story. Fast den måste ha varit mycket mera... frapperande år 86. Att jag menar, nu tycker jag att den här kvinnliga frigjorda sexualiteten och kanske en sån här osympatisk huvudperson, att det är så 2017, att den var kanske inte liksom så super, vet du, nytänkande. Förstås jättebra det här att i filmen så blir hon våldtagen, vilket Spike Lee har sagt i en intervju att han ångrar jättemycket den här våldtäktsscenen. 1000 poäng åt honom för det. Att han har förstått liksom att hur slentrianmässigt kvinnor våldtas i populärkulturen. Så i den här serien har han då gjort det till att hon inom citationstecken bara blir sexuellt trakasserad på gatan så där i förbifarten.
Ja, och det här säger ganska mycket. Alltså han... Spike Lee berättade att han tyckte inte att det var så farligt alls att någon blir våldtagen. Och det är ganska strångt att erkänna något sånt.
Och det har han jobbat med så mycket i den här serien, att hur hon behandlar det här traumat via sin street art-kampanj där hon limmar upp stora posters och sån här. Ja.
Men jag funderar, när vi pratar om den här övertydligheten, så kanske det är bra att den är övertydlig. Den här riktar ju sig till många, det här är en beställning.
Den riktar sig till dumma amerikaner.
Exakt. Och det här är, så då ska det vara så här, att den är ändå, alla fattar vad det handlar om, den är inkluderande.
Det är sant, den är nog super sådär jänkig, det är kanske det jag motsätter mig. Att den är så övertydlig och så ren ändå. Eller vet du?
Mm.
Estetiken, berättargreppet, det finns noll undertext. Eller det här när hon, den här kvinnliga kompisen, sätter sådana här rumpimplantat.
Ja, ja. Och de tittar på en tv-show.
Där... Ja, och då blir det nästan så här, eller det blir ju liksom jättemycket pekpinne. Att om den ändå vill... på något sätt lyfta fram den kvinnliga frigörelsen eller liksom kvinnors sexualitet och bla bla bla, men sen samtidigt liksom peka finger på att du kanske liksom vad man gör med sina kroppar och gör sig löjlig över, vet du.
Ah. Men visst var det ett härligt liv. Visst vill du också flytta in med mig till den där lägenheten?
Såklart. Och den här ljuvliga, vad hette han? Mars.
Ja, han var bäst.
Han var bäst.
Han hade, jag måste bara säga, han hade sån här gulten där på underkäken. Och så
alltså han, en av de här killarna som hon dejtar.
Och så för han, jag kan inte göra det nu för det ser så fult ut, men jag började göra det hemma ensam i smyg. Att man för fram underkäken och sen för man det till sida, fram och tillbaks. För att understryka vad man just har sagt eller gjort. Och jag blev så glad över att Netflix har gjort den här beställningen. Spike Lee, inte var han väl någon jättesugen eller hade tänkt på något sånt här. Men att de bara tyckte att det här behövs nu, att vi vill utbilda folket.
Ja, ja. Den var ju lätt tittad och absolut bra underhållning.
Har du den börjat snickra på den där sänggaveln som hon hade?
I know! Fast jag tänkte bara att sen om den där sängen lite sådär skakar, att faller inte dess stearine sen i ansiktet?
Jag tänkte också mycket på det här. Att
hur funkar det sådär praktiskt?
Det här funkar nog inte praktiskt, alltså, men det såg bra ut. Hör du, vi kommer att ha julferier i flera veckor.
Vi vet inte när vi återkommer.
Nej, men vi ska läsa och läsa och läsa. Har du redan något på ditt nattduksbord?
Jag har.
Vad har du? Tänk om det är samma som jag har.
Jag lovar att det är inte samma. Tänk om det är samma.
Vet du vad det kan vara? Men hur ska vi...
Vem vill säga först? Ska vi säga samtidigt?
Okej.
Okay. Säg du först.
Maggie Nelson.
Okej, okay, det är inte samma.
Va? Aja! Vad tänker du läsa?
Timo Honkala.
Är det den här Risteys...
Nej. Rauhankone.
Va? Okej, vad är det här?
Börja du.
Fred, okej. Vår gemensamma vän Mattias Rosenlund har tipsat oss om Argonauterna. Och Maggie Nelson. Och jag började läsa det igår. Och så tänkte jag, Ida, alltså, vet du, jag tror till och med att han har tänkt på dig mer än på mig när han rekommenderar. För att du skulle älska den här boken så mycket. Och jag redan älskar den så mycket. Alltså herregud, den är teoretisk på just rätt nivå. Det är inte så det är svårt, utan det är lätt. Och man känner sig så smart och lycklig när man läser den.
Ljuvligt. Jag har redan lovat Mattias att förstås vi ska läsa den.
Så den kommer vi att läsa.
Åh, vad roligt att höra. Nå, den här Timo Honkalas Rauhankone, alltså han forskar i sån här artificiell intelligens.
Mm.
Och sen har han fått någon sjukdom så att han håller på att dö. Och då har han bestämt sig att han måste snabbt skriva upp alla sina visioner. Och det här är liksom tekoälytutkijan testamentti. Alltså ett testamente av en som hela sitt liv har forskat i hur man kan använda artificiell intelligens för att skapa fred på jorden. Och han har en massa sådana här superspännande teorier om hur vi kan använda teknologin och liksom allt det här för att skapa liksom en utopi.
Det låter jättesvårt. Lite svårt?
Jag vet inte, jag har inte ännu börjat på den här. Men jag tänker att det här är liksom... Tänk om där finns någon nyckel till världsfred.
Säg namnet en gång till.
Timo Honkala.
Timo, det låter nog bekant.
Rauhankone.
Fredsmaskinen. Okej. Okay. Det var blev jubileumslångt det här avsnittet. Tack till alla som har hängt med oss hela den här tiden.
Och hela det här året.
Hela året. Och har ni förbättringsförslag, önskemål, vad som helst, så kan ni alltid e-posta oss. Till exempel till Ida, ida.henriksson@yle.fi.
Eller anne.hietanen@yle.fi.
Yes.
Och på Instagram, under hashtaggen hietanenhenriksson, kommer vi att fortsätta tipsa om böcker som vi läser också nu under julpausen. Och där finns redan nu 1 miljon olika boktips för lässugna. Och så får vi se, vi återkommer nästa år på ett eller annat sätt.
Vare sig ni vill eller inte.
Just det.
Hej, tack ska ni ha. Henrik Heselius har gjort vår jingle och KSV Tihin var producent.
God jul, om ni firar. Eller?
Glad helg.
Hej då.